Åbo Akademi, många finlandssvenskars alma mater, har nyligen genomfört de största omställningsförhandlingarna i kvinnominne. Styrelsen krävde att ekonomin skulle fås i balans. Den var ju då 4,4 miljoner på minus 2023. Omställningsförhandlingarna inleddes i december och avslutades i oenighet i februari. Smutsbyket lär tvättas ännu länge och inte nödvändigtvis i dagsljus. Hur påverkar det här Åbo Akademi, de studerande och på sikt den högre utbildningen på svenska i Finland? Ja, det ska vi prata om den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, ordförande för Åbo Akademi studentkår Emilia Melén och min kollega från Yle Åboland, Cecilia Juti. Åbo Akademi med sitt specialansvar för den högre utbildningen på svenska i Finland har alltså rumsterat om ordentligt av ekonomiska skäl. Av personalen på cirka 1100 omplaceras 10%, 38 sägs upp och totalt minskar arbetsstyrkan med 44 personer. Fyra fakulteter blir två, som ska heta människa och samhälle samt natur och teknik. Specialenheterna för språkstudier, språkcentret och centret för livslångt lärande, CLL, läggs ner. Allt beslutsfattande koncentreras till Åbo, också det som gäller Åbo Akademi i Vasa. Att knappt 5000 studerande nu har myror i skallen är kanske inte så märkligt. Om vi börjar med dig, Emilia. Ur ditt perspektiv, Emilia, som studentkårens ordförande, hur har de här omställningsförhandlingarna påverkat de studerande?
Inledningsvis så har de ju skapat stor oro och förvirring att vad är det som händer. En stor besvikelse över bristande kommunikation och transparens. När det meddelades om att vi övergår från fyra fakulteter till två så kom det ganska så ur tomma inte för många. Sedan hur det konkret har påverkat omställningsförhandlingarna kanske mera så sades ju flera lärare upp som hade aktiva språkkurser. Och där stannade de här kurserna för studerande. Vissa hade en kurs som blev på paus i en vecka. Sedan andra hade en kurs som blev på paus i två. Och sedan när de här fortsatte så fick man välja i vissa att vill man vara fysiskt på plats och få undervisning eller vill man göra resten av kursen på distans.
Och det här kom bara plötsligt så här?
Ja, och med tanke på språkcentrets upplösning i den här nya omstruktureringen så finns det också nu en stor oro med språkkurser i framtiden. Att hur kommer det att ske? Vad kommer att hända där?
Ja, Emilia Melén, vad betyder det för de studerande då att de här fakulteternas antal minskar? Kan man säga något?
Mm. För studerande så ska jag säga att fakulteten har varit en nollpunkt. Man vet vem man ska prata med och vem som kan hjälpa till. Att just ditt fakultetskansli vet allt om din linje och kan hjälpa just dig. Sen är ju fakulteten alltid en identitetsfråga. Man har förknippat sina studier en längre period till en viss fakultet där det finns vissa specifika ämnen. Och just flera föreningar har mycket verksamhet vid fakulteterna och i samarbete med dem. Och där finns just dina föreningar som då ser till att du har ett rikt studieliv. Och fakulteten har nu funnits som stöd för det.
Men Emilia Melén, om man tänker på de studerande, hur har det varit att studera vid Åbo Akademi den här våren, skulle du säga?
I allmänhet är det ganska tufft att vara studerande just nu med allting som händer. Det är mycket förändringar snabbt. Att för mig har det varit ganska känslosamt och lite just oroligt och förvirrande att det kommer så många förändringar hela tiden och man är osäker på vad det innebär. Jag själv undrar att hur min höst kommer se ut liksom, med tanke på mina studier. Att ganska oroligt.
Och vad har du nåtts av förbud från de studerande som du träffar och som du representerar och som finns där i akademikvarteren hela tiden?
Vissa har ju påverkats jättedirekt av just den här omstruktureringen som språkstuderande. Många är just oroliga att vad kommer hända. Så ja, det. Nu har ju kommunikationen blivit lite bättre från OAS sida i och med att vi har krävt en bättre kommunikation. Vi får ett nyhetsbrev för studerande varje vecka där det också kommer uppdaterad information att vad är läge med omstruktureringen just nu och veckovisa uppdateringar om hur de framskrider. Och så hoppas vi att vi genom det här då, som de har utlovat oss, en förbättrad kommunikation, att vi faktiskt får kommunikation så att det skulle kunna lite hjälpa med just den här oron.
Mm. Så ni upplever en stor oro?
Ja.
Här vänder jag mig till min kollega Cecilia Juti vid Yle Åboland. Cecilia, du har bevakat de här nedskärningarna och omställningsförhandlingarna vid Åbo Akademi. De som får fortsätta ska du sätta sina namn på pappren den 1 april. Alldeles nu i dagarna. Vad tycker du att har varit anmärkningsvärt under processen?
Det första man måste lyfta upp här med den här processen är att Åbo Akademi är en stor arbetsgivare i svensk Finland. Så det är ju givetvis de här siffrorna du har räknat upp här. Det påverkar många helt enkelt. Många uppsägningar, många omställningar på arbetsplatsen. Det är väldigt många som har koppling till Åbo Akademi. Och det som också är värt att komma ihåg att det handlar om stora investeringar som universitetet alltså måste göra och det märks av. Men under den här processen, det som man har kunnat märka av som reporter här, att informationen från ledningen till personalen och studenterna, den verkar ha varit bristfällig. Mm-hmm. Dels då till personalen alltså, det har blivit information via ryktesgång i flera fall i och med att informationen har varit bristfällig. Också till studenterna, de känner sig förbisedda. Mycket information har kommit fram via den här anonyma meddelandetjänsten Jodel, den här sociala mediekanalen. Så att det där är mycket diskussion som har förts där istället. Mm. Det som ledningen också sa i början av den här processen när omställningsförhandlingarna började, att studenterna inte skulle påverkas, att det undervisande personalen skulle inte påverkas av, av de här uppsägningarna. Men senare gick det sen så att det var lärare vid språkcentret som fick sparken. Och det var alltså kurser som pausades på grund av det här. Och det blev studenterna naturligtvis upprörda över. Mm. Och dessutom gick det så att det var lärarna själva som meddelade sina studenter om att de hade fått sparken och nu blir kursen på paus. Och jag frågar rektor Mikael Lindfeldt i en intervju att det där, att borde studenterna inte få information eftersom de tydligen ändå påverkas av omställningen.
Precis.
Och då svarar han att men de får veta nu. Så mediernas roll i det här har också blivit att informera på ett vis. Men senare just gällande den här processen som gällde språkcentret, så där bad Mikael Lindfeldt om ursäkt också att det, i och med att kommunikationen var bristfällig där.
När du har bevakat det här som reporter, du och dina kollegor här på Yle Åboland, så hur lätt har det varit att få information från Åbo Akademi, tycker du?
I de flesta fall så, då vi har försökt kontakta anställda vid Åbo Akademi så med olika frågor som gäller just omställningsförhandlingarna, så då har vi hänvisats vidare till rektorn. Så främst har det varit då rektorn och prorektor Gunilla Vidén som har svarat på frågor från Åbo Akademis ledningssida. Och det har ju blivit ganska stort tryck på dem då att det där, att vi har varit många, många reportrar som har ringt dem. Så, men vi har fått svar på frågorna nog från då rektorn till exempel då och Gunilla Vidén. Men sen då till exempel personaldirektören Mika Wulf har vi inte alls kunnat nå för kommentar. Och det är då han som känner till detaljerna om hur de här uppsägningarna har genomförts. Så honom har vi inte kunnat höra alls. Mm. En annan sak har varit helt intressant att säga här, att personalen vill inte säga någonting. Det har varit svårt att få kommentarer av personalen. Vi vet inte orsakerna till det här, men det där, det kan handla om att de är besvikna på processen, att de är rädda för att bränna några broar med nuvarande arbetsgivaren eller kommande arbetsgivare, för som sagt, en del har varit osäkra på hur deras arbetssituation kommer se ut här i framtiden.
No, rektor och prorektor, alltså den ledning som har kunnat nås, vad säger de då?
Nedskärningarna måste göras. Det är nog det budskapet de har kommit ut med, för att ekonomin är dålig. Och det här problemet då som Mikael Lindfeldt har förklarat det som är att kostnadsnivån, den är alldeles för hög då i förhållande till intäkterna. Att det handlar inte om hur de hanterar ekonomin, utan snarare om de här strukturerna, kostnadsstrukturerna, hur de är uppbyggda. Att där kan jag ju också tillägga det att Åbo Akademi har ett ganska speciellt status i svensk Finland i och med att universitetet erbjuder utbildningar som inte finns någon annanstans i Finland att studera på svenska.
Nej, precis.
Så därför har de en bred palett av olika utbildningar som nödvändigtvis inte hämtar in så jättemycket pengar, men läggs de ner så då finns inte på svenska. Så det finns ett visst ansvar där för Åbo Akademi att upprätthålla de här utbildningarna, och det kanske inte alltid är så ekonomiskt lönsamt.
Åbo Akademi har länge dragits med ekonomiska svårigheter redan under den förra rektorn Moira von Wright. Hon försökte komma åt de ekonomiska problemen med ett sparprogram, men det rann ut i sanden eftersom hon själv sades upp på grund av kommunikations- och förtroendeproblem för några år sedan. Ja, det verkar ju vara en ordentlig soppa det här, om uttrycket tillåts, med oenighet och fackliga krav på ekonomiska utredningar nu ännu efter avslutade förhandlingar. Vad säger det här om processen?
Det är många som ställer sig frågan att har Åbo Akademins ledning gjort tillräckligt i rätt tid? För redan under omställningsförhandlingarna så ville då fackliga organisationen FOSO och fackförbundet PRO ha svar på hur Åbo Akademi har skött sin ekonomi. Och rektor Mikael Lindfeldt säger då att han inte själv ser någon anledning till att beställa någon sorts extern utredning på ekonomin, för att de gör ekonomihantering regelbundet varje år, alltså med en extern revisor. Men redan på den förra rektorns tid, alltså Moira von Wright som satt som rektor 2019-2021, så då upptäckte man att det finns problem i ekonomin, och hon inledde också ett försök att åtgärda ekonomin under den här tiden, men de här åtgärderna rann ut i sanden, för att citera rektor Mikael Lindfeldt. Mm-hmm. Det hade alltså att göra med att Moira von Wright sen avgick från rektorsposten. Det var omställningsförhandlingar vid Åbo Akademi redan 2016, och då sa Mikael Lindfeldt att man alltså tog till åtgärder som sköt upp de här ekonomiska problemen till framtiden. Mm-hmm. Och det är nu som vi ser effekterna av det. Och fackförbunden, de tror att de här åtgärderna som man nu har tagit till, att de skulle kunna bli mildare om man skulle ha gjort någonting tidigare. Mm. Medan rektor Mikael Lindfeldt så tror inte. Han tror att man oberoende skulle ha måste göra de här omställningarna, de här uppsägningarna som vi nu har sett vid Åbo Akademi.
Så som det nu har gjorts.
Precis.
Just det. Men om man tänker just på det här då, Åbo Akademis specialansvar för den högre bildningen på svenska i Finland. Vad får de här förändringarna för effekt på det i ett lite längre perspektiv?
Det är svårt att säga vid det här skedet, för att det är så många bollar i luften. För tillfället, det är ett stort pussel som ska läggas. Det har vi också fått förmedlat till oss, att vi journalister ställer samma frågor till ledningen som de själva håller på att ta reda på för tillfället.
Okay.
Det kom fram här i en intervju också att de två kommande åren, det kommer vara det svåraste åren för Åbo Akademi, för att det är många nya arbetsuppgifter. De som inte har fått sparken nu, så de får nya arbetsuppgifter till sig, nya strukturer. 4 fakulteter ska bli 2. Ledningen kommer sitta i Åbo i framtiden, inte i Vasa. Vasa kommer inte längre ha en egen fakultet. Så det är sådana här stora saker som på något vis ska lösas inför hösten. Och en stor del av de som har fått gå, som har blivit uppsagda, så de har hållit på med administrativa uppgifter. Och det gör ju också att hela det här hjälpen för personalen, undervisande personalen och för studerande, den kommer att göras om på ett sätt som det finns många frågetecken kring där ännu. Och en farhåga har varit att blir det undervisande personalen som kommer att få ta en del av det här administrativa jobbet på sina axlar framöver. Och där har då Urpo Nikanne, huvudförtroendeman för FOSO vid Åbo Akademi, sagt att det helt enkelt gäller för personalen att prioritera på hösten. Fokusera på sin forskning, fokusera på sin undervisning, och så gör man det vad man hinner tills man har kommit in i de här nya systemen helt enkelt. Men forskningen och undervisningen, den ska inte påverkas, det har ledningen sagt flera gånger. Och de här utbildningsprogrammen som nu pågår vid Åbo Akademi, så de gäller alltså fram till läsåret 2026-2027, så det är alltså ännu nästa år. Mm. Och efter det görs utbildningsprogrammen om för en period framöver igen, helt enligt planen alltså. Och det kan man ju ännu tillägga här att ansökningarna påverkades inte av det som har hänt vid Åbo Akademi här under våren och vintern. För förra veckan publicerades ansökningssiffrorna till högskolorna, och det visar att det är lika många som har sökt i Åbo Akademi som förut.
Just det, så det är ännu populärt.
Visst.
Om vi ännu går tillbaka till dig, Emilia, vad är det de studerande skulle önska av Åbo Akademi just nu?
Jag vill att vi ska lyssnas till, att studerandes röst ska höras, att just den här kommunikationen som nu har blivit lite öppnare ska bli ännu mer öppen, och att det sätts en större vikt på studerandenas kunnande och vad vi tycker och tänker, att det ska finnas en väg för det,
Hur har det varit med den saken?
Mm. Det finns utrymme för förbättring.
Hur skulle du säga att det ser ut med de studerandes förtroende för Åbo Akademis ledning?
Det finns mycket att jobba på. Att just nu så säger jag inte att studerandena, i och med att det finns en oro, så kan man ju inte säga att det finns förtroende. Att det finns mycket att jobba på, och det tror jag att ledningen också vill jobba på. Att skapa ett större förtroende bland studerande. Det hoppas jag att de vill jobba på.
Du har lyssnat till Nyhetspodden tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, idag i samspråk med Emilia Melén, ordförande för Åbo Akademis studentkår, och min kollega Cecilia Juti från Yle Åboland. Nyhetspodden utkommer varje vardagsmorgon, och lättast hittar du oss via arenan. Så logga in där och favoritmarkera oss, då får du koll på alla nya avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Stefan Granholm, och producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.